Hej, du lyssnar på Folkhälsans podcast Hållbart på menyn. En podd där vi tillsammans med experter och unga utforskar vad som är planetsmart och hälsosamt att äta. Den stora frågan är, kan vi äta oss till en mer hållbar framtid? Jag heter Ebba Håkans och tillsammans med ett gäng yrkesstuderande har vi spelat in 4 avsnitt med olika teman. Just i det här avsnittet så ska vi diskutera hållbara matvanor ur ett mer brett perspektiv. Medan vi i de andra avsnitten gräver djupare inom specifika ämnen. Med mig i studion idag så har jag Jasmin Udd som studerar media och visuell framställning vid Praktikum. Hon ska hjälpa mig att söka svar på våra hållbara frågor. Hej Jasmin!
Hej Ebba!
Hur mår du idag?
Jag mår jättebra idag. Hur mår du?
Riktigt, riktigt bra faktiskt. Och som experter har vi med oss Mikaela Gråtenfeldt-Enegren och Sebastian Hjelm. Hej Mikaela och Sebastian!
Hej, hej!
I vår planering inför det här avsnittet så har vi beskrivit dig Mikaela som läkare och expert inom planetär hälsa. Skulle du säga att den här beskrivningen stämmer och vad är det egentligen du gör på jobbet?
En bra fråga. Jag skulle säga att det stämmer. Jag är bland de första läkarna och överhuvudtaget de första i Finland som har börjat och det där sätta sig in i det här med planetär hälsa och vad det innebär. Och jobbar för tillfället på Institutet för hälsa och välfärd på enheten för levnadsvanor och livsmiljöer. Men att just den här med planetär hälsa är det som främst av allt är det som jag håller på med. Och det betyder alltså att vi också på Institutet för hälsa och välfärd funderar inte bara på människors hälsa utan vi funderar också på hälsan eller liksom omgivningens hälsa, alltså det att hur våra vanor, hur våra val påverkar vår omgivning, så att det är någonting nytt i liksom vårt sätt att fungera.
Okej. Och dig Sebastian så har vi beskrivit som veterinär och livsmedelssäkerhetsdirektör för jord- och skogsbruksministeriet. Vad är det du gör egentligen?
Jag köter inte djur mera. Men det är vad man gör på ett ministerium. Man tar fram lagstiftning som sen riksdagen bestämmer om. Och sen hoppeligen så följer Finlands folk den lagstiftningen. Men förutom det så försöker man ju allmänt styra den politik som förs inom Finlands gränser. Emellan till och med utanför gränserna då det gäller EU. Och liksom titta genom olika ämbetsverk till exempel som Institutet för välfärd och hälsa eller Livsmedelsverket eller något annat så försöker vi titta att det uppföljs det vad vi ger för råd och anvisningar i kommuner och välfärdsområden och sånt.
Okej, det låter ju verkligen som att vi har rätta experterna på plats idag. Vad som är aktuellt just nu idag när vi sitter här hösten 2024 är att det har kommit nya näringsrekommendationer. Hur skulle du, Mikaela, summera de nordiska näringsrekommendationerna, de nya? Att vad ska vi äta mer av och vad ska vi äta mindre av?
Det som är ju den viktigaste förändringen om man tänker på de här nya näringsrekommendationerna är just det att vi inte bara funderar just på människors hälsa utan vi tar också den här miljöaspekten mera i hänseende så att vi måste också anpassa de här rekommendationerna till vad som är hållbart för hela liksom helheten.
Men egentligen kan man säga sådär att överlag så vi har ju nya näringsrekommendationer kommer ungefär vart 10:e år. Och nu har vi då förnyat dem. Förra sommaren kom nordiska näringsrekommendationerna. Men det som på ett sätt är slående att vad gäller de här stora linjerna så är det inte mycket som har ändrats. Den vetenskapen har vi haft redan. Att det som kanske mest ändras i de här nya är just det att man kanske tar ännu mer fast på att vilka ämnen så borde vi äta för att göra klimatsmarta val.
Men också, ännu för att gå tillbaka till köttet, fast vi nu redan talar mycket om det, men att det där, men den, jag tycker ändå att det är en ganska stor förändring, det att vi går ner från 500 gram i veckan till 350 gram i veckan, och då är det ju bara på basen av liksom hälsoaspekter. Att där har ju kommit mycket ny liksom forskningsdata kring just det här röda köttets negativa hälsoeffekter som vi inte hade då, liksom som bas för de tidigare näringsrekommendationerna.
Det är intressant att notera att i de här nya kostråden som görs för Finland som kommer att publiceras i slutet på november så där är liksom överlag rekommendationen vad gäller köttkonsumtionen att vi ska äta mindre kött. Och det gäller då också faktiskt fjäderfä, alltså kyckling, vilket vi annars äter ganska mycket av i Finland. Och vi är väldigt noga med att säga att Om du slutar äta rött kött så ska du inte kompensera det med att äta mer kyckling. Inte för att kyckling är dåligt för din hälsa, det är i och för sig ett helt bra livsmedel, men det är dåligt för klimatet om vi ersätter köttet som vi inte köper med kyckling som vi köper istället. Då kommer vi liksom inte långt på den här klimatvägen. Men helt ur en hälsosynpunkt så kan man äta kyckling, men då inte rött kött egentligen. Det är vad vi vill göra med kostrekommendationerna och kostråden, är ju det att visa att det här är riktningen du ska gå mot. Och vi säger ofta på ministeriet att inte behöver någon sluta äta kött. Du får gärna vara vegetarian, men du behöver inte sluta äta kött om du tycker om kött. Men du försöker bara köra ner den där köttmängden så att du istället har kött som är liksom krydda i din vegetabiliska kost istället för att ha kött var du har lite grönt på sidan.
Så du behöver inte packa med dig den här vågen?
Du behöver inte packa med dig i vågen. Du kan bara hålla i ditt bakhuvud tanken att det skulle vara bra om jag skulle äta mer frukt och grönt, och det skulle vara bra om jag skulle äta lite mindre kött. Så jag tror att du kommer ha långt fram på den vägen. Att du inte ser det som någon, liksom, att du inte ser det som din rättighet att du ska få äta en kilos biff 3 gånger i veckan.
Mm. Men hur ska vi då veta vad som är hälsosamt och planetsmart eller inte? Det finns ju så mycket information där ute om det här.
Inte bara näringsrekommendationerna.
Nej, men man ska hålla i åtanke att näringsrekommendationerna har alltså getts ut i Norden sedan år 1980. De är de enda näringsrekommendationerna som vi har som är på riktigt bygga på en liksom stark vetenskaplig grund. Sen finns det massor andra kostråd och massor självutnämnda näringsterapeuter och till och med sådana som är väldigt utbildade i området som sen förespråkar någon alternativ diet. Men de är oftast inte byggda på vetenskap på samma sätt, utan de är mer liksom så här baserade på egen liksom erfarenhet. Och du vet ju att vad som fungerar för en människa fungerar kanske inte alls för en annan människa.
Men ja, jag tycker att det är en jätteviktig fråga det där, att hur ska man veta vad man ska äta? Men att där tycker jag just de här liksom enkla linjerna, att mindre kött, mera grönt, det är liksom den där liksom basic-grejen som vi alla borde liksom kämpa på att få liksom den där rätta balansen där.
Men om man vill göra det riktigt lätt för sig så kan man nog ganska långt dra ett likamedelstecken mellan nyttig mat och klimatsmart mat. Att på det stora hela, så det är vad som förespråkas i kostråden, så är nog väldigt nära det som, och skulle vi alla äta så på hela jorden, så skulle jordens liksom matsystem se helt annorlunda ut och vi skulle vara betydligt skonsammare mot miljön och mångfalden.
Ja. Och sen just det där att liksom uppskatta den där maten och inte låta den fara illa. Och liksom det här matsvinnet, det är ju också ett stort problem som nu för första gången också tas upp i de här kostråden.
Och det var vi också tar upp i det metaboliska matsvinnet, det vill säga den där 1/3 av maten som ni alla, kanske alla, många av oss äter som är alldeles för mycket. Vi äter ju alldeles mycket mer än vad vi skulle behöva. Så om inte vi skulle äta mer och kämpa hårt för att bli av med den där övervikten, så skulle vi också spara mycket på planeten. Så måste man ju tänka också på att kostråden är ju inte enbart riktade till enskilda människor som funderar på att vad ska jag köpa i butiken, utan de har ju en jättestark funktion i att de styr våra allmänna bespisningar, till exempel skollunch och sjukhusmat och vad man äter i fängelser och vad man äter på vissa lunchplatser. Så oftast för att du ska få statligt understöd för den här lunchen så måste den följa kostråden, vilket betyder att på dagisar och på skolor så äter man generellt väldigt nyttigt. Och det är ju på det bra, för att på det påverkar man människor i en ung och känslig ålder, och i bästa fall så lär man barnen från dagisåldern att det är helt okej att äta vegetariskt 3 dagar i veckan eller att äta mindre kött. Och hoppeligen tar de det sen med sig till vuxenlivet.
Men där ska jag måste kommentera att jag tycker nog att vi är kanske lite för försiktiga ändå med liksom, till exempel inom barndagvården och skolorna, just med liksom att hur den där kosten ser ut där. Att ja, nu följer den ju näringsrekommendationerna, men nu skulle den ju kunna vara lite mer ambitiös och lite kanske mer ännu liksom titta in i framtiden. För att den här trenden som nu är att vi måste minska på klimatpåverkan och annat, så inte kommer det ju att minska, utan tvärtom så kanske vi kommer att måste vara liksom ännu mer måna om att hur vi äter, så att förbereda dem för de här liksom förändringarna. Och där också kanske vi inte alltid kommer att ha avokadon i butiken, att liksom, vad ska man vänja sig med, hur ser den där framtida kosten ut? Och det tycker jag också någonting som skulle vara bra att fundera på. Och just det där att, som du sa, att just i det där yngre ålder så är man mera kapabel att göra förändringar, och där så borde vi vara modigare att införa mera baljväxter på dagis. Det är ju helt för lite av dem där, många gånger för att det är samma det där meny på dagisar och skolor, och skolbarnen är redan i den åldern att de motsätter sig ifall de inte har vant sig från en tidigare ålder.
Men Jasmine, du är ju ändå den av oss som ännu äter i matsalen. Känner du på något sätt att du påverkas att äta på ett visst sätt när du går och äter till matsalen?
Nå, jag är vegetarian, så det är ju alltid det i slutet av det, av den här raden. Oftast brukar det ju finnas de som inte äter griskött, om det är just någonting med det, och sen just då veganskt eller vegetariskt. Så för mig känner jag nu inte på det sättet att jag blir påverkad, eftersom jag redan före jag nu börjar här i praktikum var jag går nu, så var jag redan vegetarian. Men alltså, kanske vissa känner det, men det brukar, vad jag ser, så brukar det vara så att de dagarna som vi har kanske vegetariskt, så då ser man ganska många elever som går ut från skolan och går och äter någon annanstans. Att det brukar ändå vara med jämna mellanrum som vi har just en vegetarisk dag, där det då bara finns vegetariskt alternativ. Och då är det nog flera som beger sig till butiken eller till någon annanstans att äta.
Det är också en sån här attitydfråga att jag inbillar mig för unga tonåringar och till och med unga vuxna, så blir det liksom en sån här grej att man måste liksom manifestera att jag är inte vegetarian, att jag tänker inte äta det här ens en dag i veckan, vilket är alldeles löjligt, för hemma äter de säkert vegetariskt en dag i veckan.
Ja, alltså jag tror att det är jättemycket när man hör ordet att detta är veganskt eller vegetariskt, så vill man inte ha det i närheten av sig. Även fast det ska smaka exakt samma sak, om man inte skulle säga att det är veganskt, skulle de äta det och bara, det här är jättebra. Men de vet om det, så det sitter nog i huvudet, tror jag.
Ja. Och det där är en jätteviktig fråga som vi absolut borde fundera mer på. Att hur kan vi komma åt det där, den där problematiken? För jag känner jättemycket igen den också. Och det, är ju, det har ju blivit jättesvartvitt just det där. Att det är liksom antingen eller. Och att det där, att det är just det att också en kötträtt som så att säga kallas en kötträtt, så kan ju innehålla baljväxter. Man kan ju också blanda de här och få till, därigenom liksom till stånd en mer mångsidig kost och en mindre miljöpåverkan. Så, att, så behöver ju inte vara antingen eller. Att det där tycker jag att vi har mycket att göra. Och sen bara hela liksom diskussionen kring det. Att måste det vara så att man väljer, och är man liksom vegetarian eller köttätare, och så är det liksom utmärkt jättetydligt. Och det blir den här liksom polariseringen som jag tycker är jättetråkig.
Det finns ju ändå ganska många maträtter som finns i skolmatsalen som redan är vegetarisk, har alltid varit vegetarisk och som alla har ätit och någorlunda tyckt om.
Och så borde vi kanske vara djärvare helt enkelt också i vår liksom receptutveckling. Att jag uppfattar att åtminstone, det är skillnad på skola och skola. Vissa skolor har alltså jättefin skolmat trots att de har samma pengar att använda som skolan i grannbyn. Så, men det finns liksom en tradition av att skolmat kanske ska vara lite liksom inte allt för spännande. Och jag tror att kanske köksarna och mathusmor inte riktigt har insett att människor äter ganska kryddig mat hemma nu för tiden. Och försöker du sen vegetarisk mat, om du dessutom gör den liksom okryddad och ganska mild, så kan det ju bli ganska tråkigt. Att jag tycker att det är mycket det vi borde lära. Och det finns olika projekt för att man försöker liksom sporra skolköken till att våga liksom ta sig till liksom nya spännande recept som kan vara vegetariska.
Det som också har varit jättefint, de här experimenten, bara man just har involverat också elever i liksom den här receptikutvecklingen. Att det där just att på riktigt liksom gå efter att vad är det som smakar för den här liksom gruppen.
Men det är nog sant som du sa, Mikael, att det är ju en myt det där att liksom nyttig mat är dyr mat, att det är billigast att gå till McDonald's. Och fan heller är det billigast att gå till McDonald's. Att nu kan du få betydligt billigare om du äter havregrynsgröt eller kokar god vegetarisk soppa hemma, så det kostar ju ingenting. Så. Mm.
Där håller jag verkligen med, för sen jag blev vegetarian, jag vet inte, nu var det så jättelänge. Det blev ju så mycket billigare. För men till exempel sånt som jag ersätter kött och kyckling med, som till exempel en sak kan vara tofu. Så ett tofu-paket kostar ju liksom 1,30 kanske. Och ett paket med kyckling, kött är ju vadå? Nu vet jag inte helt säkert, 5-6 euro.
Åtminstone. Mm-hmm.
Mm. Ja. Så det är ju även fast det kanske då, du får ju tillägga lite saker till tofun sen, men det är ju betydligt billigare.
Med tanke på din expertis, Sebastian, du sitter i jord- och skogsbruksministeriet, att hur ser du på framtiden för Finlands jordbruk ifall vi rekommenderas att äta mindre kött än vad vi gör idag? Vi har ändå en ganska utbredd köttproduktion.
Det är klart att lantbruket kommer att måste ändras sig och gå mot en mer hållbar riktning. Jag tror att alla som fungerar inom lantbruket vet det själv också. Det finns ett visst motstånd, för det är klart att det är alltid enklare att hålla på som man har gjort tidigare. Men ingen säger, lika lite som vi måste bli vegetarianer imorgon, så lika lite säger vi att nu måste alla bondgårdar switcha över till att börja odla baljväxter. Men att det viktigaste skulle vara, och det var vi försöker göra på ministeriet nu, att ta fram en matstrategi för år 2040. Vad vi bestämmer, att vad lönar det sig att producera i Finland. Där finns säkert kött också, men hoppeligen lite mindre än idag. Men så finns det kanske nya baljväxter, och så finns det överhuvudtaget mer grönsaker i Finland som man skulle kunna producera. Och om vi då har ett klart mål som är liksom 15 år framåt i tiden, så då är det så lång tid att man kan göra den här omställningen, och det styr de investeringar som vi gör via liksom EUs lantbrukspolitik i Finland, så kan vi bestämma att vi understöder inte mer byggande av nya svingårdar, utan vi understöder istället växthus eller rödbetsåkrar. Och på det sättet så kan man, det viktigaste skulle vara att vi skulle gemensamt komma fram till att vad är det där målet vi försöker nå. Och sen vet alla, både vi och bönderna vet att okej, det här är det som förväntas av oss. Så det behöver inte vara några konkurser, utan det överhuvudtaget så är lantbrukarna relativt ålderstigna i Finland. Så de som ännu håller på med det, framförallt de som håller på långt in i pensionsålder och producerar mjölk, så de kan kanske med helt gott samvete sluta och tänka att det behöver inte komma någon att fortsätta på bondgården, att vi har nog mat så det räcker. Jobbar man med som expert, vare sig det är på ett institut eller vare sig det är på ministerium, så måste du vänja dig vid att inte komma människor att hålla med dig, men att man måste ju tänka att man är ändå där för att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt.
Men jag läste en sak som i alla fall för mig var förvånande, att i Finland är liksom största hälsorisken att vi äter för lite fullkorn. Mm. Och här har jag gått runt och trott att vi lever i något sån här rejsomjäsland.
Mm. Men alltså det, faktiskt, det framkom just när man modellerar de här nya näringsrekommendationerna, när man prövar i de olika nordiska länderna, att vad äter vi? Vad kommer det för hälsorisker av den maten vi äter? Inte vad vi borde äta, utan det vad vi äter idag. Och det var faktiskt överraskande för mig också, att den största risken för vår hälsa är faktiskt att vi får för lite fibrer, vilket man då får från fullkorn. Och först på andra plats, och det här då alla nordiska länderna, baltiska länderna, på andra plats kom det att vi äter för mycket rött kött. Tredje plats kom att vi äter för mycket processerat kött. Och på fjärde plats kom sen det att vi äter för lite frukt och grönsak. Men det är intressant att de här fibrerna stiger upp såklart, och även i Finland. Ja. Jag äter massor rågbröd, jag trodde alltid att det räcker, att jag behöver inte äta fullkornspasta, men sen jag läste det här så har jag försökt klämma i mig lite mer fibrer.
Ja, men det är jätteviktigt, och den trenden är ju också liksom nedåtgående, att vi får mindre och mindre fibrer i oss. Så att vi äter mindre gröt nu för tiden, det är något som vi kanske borde äta mer av, och sen just av de här växtbaserade.
Så vad är era bästa tips till unga? Varför ska vi inte bry oss om vad vi äter?
Alla bryr sig om vad de äter. Det, om inte annat så för att mat är en av de stora glädjeämnena i livet. Och man måste ju försöka kämpa för att de njutningarna man får av maten ska samtidigt inte vara dåliga för en själv och för naturen kring en. Och jag tror att om man lite gör sig besvär så ska det inte vara allt för svårt. Det finns jättemycket god och nyttig mat.
Ja, absolut. Och just det där, att där det är ju bra just att de går oftast hand i hand, att det som är bra för dig själv är också bra för din omgivning. Och sen det som jag skulle vilja lyfta fram är också det där tron på att det går att göra förändringar. Att jag tycker att jag är kanske också lite för mycket fast i det här, att det här är sån jag är, att jag är en växtätare eller jag är en köttätare. Och så håller man liksom jättehårt fast vid det och tror att det inte går att ändra på det. Att där också redan att övergå från liksom komjölk till växtbaserade alternativ. Så det är ju en process, och det där, och vill man göra en förändring så är det möjligt, om man ska liksom ge det den tiden. Kanske göra det just i små steg och så här, att inte tänka sig att det går i en handvändning, men att ändå liksom inse att det nog är helt möjligt bara man vill det.
Ja, det smakar, alltså, ny mat smakar ju alltid lite under. Jag var kanske 10 år gammal när min mamma kom hem och sa att hedan efter dricker vi bara fettfri mjölk, för hon hade läst någonstans att det här är mycket nyttigare. Och i början tyckte jag att det var helt äckligt. Och som det alltid går efter ett år av fettfri mjölk, så när man sen försökte sig på lättmjölk så tyckte man det smakade äckligt och man kunde inte alls dricka det. Så att man vänjer ju sig också och sin egen mun och sin mage med att äta de nya maträtterna. Man måste bara ge det lite tid.
Hur tycker du det här låter, Jasmin?
Jag tycker det är väldigt realistiskt, speciellt det här just med att ta i små steg och inte behöva vara sådär att okej, imorgon måste jag vara vegetarian.
Och vi brukar ofta förespråka det att man ska titta på det asiatiska köket och indiska köket, vilka är ganska pop och människor tycker om det. Där är det ju liksom mycket liksom växtbaserat och så finns det några små köttbitar som ger det nästan samma känsla som om det skulle vara en bit chili eller något sådär. Så det, och det är helt okej. Okay. Ingen vill säga att det är förbjudet att äta kött, men man behöver inte äta liksom, kött behöver inte vara huvudsaken av middagen. Om man bara slutar med de här liksom kopiösa köttmängderna så har vi redan kommit långt på vägen.
Mm. Och kanske övergå till just det där att man har liksom en köttdag i veckan istället för en vegetarisk dag i veckan. Det är ju det vi borde sträva mot.
Sen har vi också en fråga från korridorerna. Vi har varit ute bland unga i olika yrkeslärorinrättningar och frågat dem vad de vill fråga er som experter. Och då har vi fått in flera frågor och valt den här. Varför ska vi i Norden fundera på vad vi äter medan en stor del av världen inte gör det?
En stor del av världen kanske inte ens har möjlighet att fundera på att vad de äter och vad de inte äter, utan de äter det som finns där till hands och det som de har råd med. Att vi är ju liksom i en lyxsituation att vi kan välja. Så det tycker jag också ger ett visst ansvar för våra val. Och sen det som jag tycker att vi har diskuterat mycket idag är ju redan den här hälsoaspekten. Att om du bara tänker på dig själv egoistiskt så lönar det sig att äta enligt näringsrekommendationerna.
No, men tack så jättemycket. Tack Mikaela. Tack Sebastian. Och lycka till i jobbet. Och också tack till Jasmin. Det har varit jätteroligt att ha dig här idag. Känner du att du har lärt dig något nytt?
Verkligen. Jag har lärt mig mycket som jag kanske inte riktigt har varit så gått djupt in på förut.
Mm.
Du har haft en känsla av att det skulle vara bra att vara vegetarian och nu har du fått höra att alla val du har gjort har egentligen varit helt rätt. Alltså.
Exakt.
Ja. Yes. Och i nästa avsnitt ska vi titta närmare på köttets klimatpåverkan. Vi frågar experten Elin Rös hur vi ska tänka bland matbutikens köttutbud. Och vad säger egentligen hennes forskning om kossorna? Är det bu för mu? Och kom ihåg, våga smaka. Det finns mycket gott att äta för både din och planetens skull.